Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om man ska förenkla det lite grann så tror jag att de flesta personer som upptäcker kryptovalutor har en av tre ingångar. Dels finns det de som tänker, det här är en bra investering, skit i vad det är. Den typen av personer dras ju till i princip alla typer av tillgångar som eventuellt kan stiga i värde någon gång. Men sen finns det två grupper till som är då utmärkande mer för kryptovalutor. Och de här grupperna är de som varit med längst. Den ena gruppen är de som upptäckte bitcoin och så småningom andra kryptovalutor genom tekniken. De upptäckte en teknik som på ett decentraliserat och intressant sätt kunde kryptera och dela unik information över internet. Och sen visade det sig att det vi kallar för kryptovalutor var en bra applicering på det här. Och så finns det de som har en ideologisk ingång i det här. Och det är inte så konstigt för att bitcoins skapelse är på samma gång teknisk och ideologisk. I det första bitcoinblocket, alltså den första transaktionen som gjordes med bitcoin, fanns en referens till finanskrisen och att staten än en gång bailar ut de stora affärsbankerna. Där gick det lätt att skönja ideologiska rötter och de rötterna har bara växt till en ibland lite svårtolkad kombination av centralbankskritik, fri rörlighet för pengar, en återgång till vad man i den här världen kallar för sunda pengar, alltså pengar utan någon särskild inflation, och en tro på anonym spårbarhet. När bitcoin sen växte och andra kryptovalutor växte upp vid dess sida, så är det nog okej att säga att det här ideologiska började ta allt mindre plats. Och det här kan vara en bra investering, tog allt mer plats. Men det ideologiska finns samtidigt kvar som ett fundament som hela tiden tolkas, omtolkas och utvecklas. Och i kombination med de finansiella och tekniska innovationer som gjorts så skapas här någonting som får likna en etik. Det är någonting som också växt fram på den traditionella finansmarknaden, där lagar, regler och praxis under decennierna har utvecklats, tänjts på och upplösts innan de återinförts. Kommer krypto att gå samma väg som finansmarknaden? Kan man rent av lära sig någonting om finansmarknadens omdaning genom att studera krypto? Det ska jag prata om idag med Victor Elliot, doktor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Joakim Sandberg. Joakim är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och professor i ekonomi och finans ur ett humanistiskt perspektiv vid universitetet i Groningen. Och han är föreståndare för forskargruppen i finansiell etik i Göteborg. Hur ska man förstå allt det här? Jag tänker på, när man tänker på liksom traditionell finansetik, så tänker jag att det kanske finns lagar och kanske personlig etik samt någon slags branschetik eventuellt. Är det här liksom de tre lagarna som är applicerbara på kryptovärlden också?
Ja, det var spännande att du tänker så. Ja, jag tänker mig att det du just beskrev är hur vi i samhället tenderar att liksom försöka baka in etik i marknaden. Marknader skiljer sig från andra arenor i vårt liv egentligen utifrån att vi får vara lite friare där. Vi konkurrerar med varandra. Vi strävar efter effektivitet och kanske personlig vinst mer än vad vi gör när vi umgås med vänner och familj och sådär. Vi tar inte betalt av våra föräldrar när de kommer och sover över. Och så. Men det gör vi på marknaden. Vi konkurrerar och vi tänker på oss själva. Men det här behöver bakas in i några schyssthetsregler för att det ska bli bra, för att det inte ska gå amok. Va? Och på vanliga reglerade marknader så har vi sådana strukturer som du nämnde, framförallt lagar och regler om hur det ska gå, infrastruktur på plats som hjälper marknaden att hamna rätt, och om det inte funkar, mjukare etiska uppfattningar om att vi ska försöka vara schyssta och konkurrera på lika villkor och så. Mm. Och det blir som mest spännande då förstås när en helt ny marknad kommer fram, eller som skiljer sig på olika sätt och som kanske till och med utmanar de där strukturerna då, eller är emot dem i viss bemärkelse. Då tvingas vi tänka om varför har vi det som vi har det? Och det är spännande.
Och om man liksom då försöker liksom överföra, du var inne på att det är liksom en oreglerad marknad, mer eller mindre ska väl sägas. Det finns ju, det börjar komma upp liksom regleringar i olika länder och inte minst i EU nu då. Men är det så att man försöker ta de liksom traditionella finansetiska ramarna och bara liksom lägga det som ett liksom raster på kryptovärlden nu? Är det det som man försöker göra liksom?
Alltså det jag tycker är spännande är att man måste liksom fråga sig varför vi hade dem det där. Man måste liksom, när bitcoin-algoritmerna används istället för centralbanker, istället för Riksbanken, då måste vi fråga oss, vänta nu, varför hade vi Riksbanken? Vad fyller den för funktion? Mm. Och när vi, tror jag ofta då, när vi tänker igenom det där så inser vi att systemet vi har, det har vi av en anledning. Och därför så kanske när regleringar och etik kommer för bitcoin och andra kryptovalutor så kommer man gå i liknande hjulspår. Men kanske inte alltid. Kanske kan vi hitta bättre sätt att organisera marknaden på.
Samtidigt får man ju säga att det finns ju ett väldigt intressant möte om man tittar på liksom bitcoins ursprung någonstans i en form av kritik mot den etablerade finansiella miljön och de institutioner vi har och så. Och hela det här begreppet med att bitcoin är decentraliserat, den idén ligger ju någonstans i den här underliggande kritiken. Så där finns ju också en spännande konflikt i det etiska rummet kring vad är det man kommer ifrån någonstans, vad är det man tror på för samhälleliga institutioner eller inte tror på dem. Så att säga. Och det vet jag ju att du har ägnat dig en hel del åt tänka kring.
Mm. Ja, vad jag tycker är spännande är att det är lite oklart i dagsläget. Det som är allra mest spännande med krypto är kanske att de individer som tror på detta är lite inte samma kunder som finns i det vanliga finansiella systemet kanske. Utan de kommer från en annan sida, ser sig ofta som lite rebeller. Men vad är de rebeller mot? Det är lite oklart. Så vad jag i min forskning har försökt göra är att tolka den här rörelsen då. Och jag menar att man kan tolka det som antingen ett vänsterprojekt eller ett högerprojekt. Kanske mest passform med i alla fall det liksom vanligaste tugget är att det är mer av ett högerprojekt. Man betonar friheten. Vi skapar våra egna pengar. Det här inga stater ska komma in här och trycka pengar och styra allt. Och vi behöver inga banker. Och vi gör vårt eget. Det är ett typ av frihetsprojekt som vi då associerar med högern. Alltså inte den konservativa högern utan den liberala högern.
Just det.
Men man skulle också kunna se det som ett vänsterprojekt. Och då är mer det man rebellerar mot är mer mot finanseliten då, mot storbankerna som vi måste betala pengar för att vi ska få använda deras kreditkort och sådär och som kontrollerar allting. Kanske kan man också se det som ett uppror mot dem.
Men precis, för att bara lite så kort bakgrund kan man ju säga att det för, liksom, i inskrivet i det första bitcoin-blocket så fanns det någon slags liksom, kritik mot finanskrisen, eller vad man ska säga. Samtidigt så är väl alla kritiska mot finanskrisen. Lite som du är inne på, att det är ju, man kan ju vara kritisk mot, alltså det är ju väldigt lätt att tänka att finanskrisen, det var inte så bra. Man kan ju ha den liksom approachen från nästan vilket håll som helst, tänker jag.
Precis, och vilka man pekar ut som skyldiga till finanskrisen är också en så ganska politiserad fråga. Va? Var det centralbankerna som hade pumpat ut för mycket pengar och haft en för slapp räntepolitik länge och sådär? Eller var det giriga banker som hade tagit för stora risker? Och ja, man kan se båda sidor även i den diskussionen.
Eller för den delen, var det algoritmer som hade gått totalt bananas och börjat titta på nya vägar att styra de finansiella marknaderna på? Så att jag tror ju den här trilemmat mellan liksom människor och politik, finansmarknadens roll och den tekniska innovationen, det är ju någonting som verkligen liksom ramas in när vi pratar om krypto.
Verkligen, men om man tänker den, för i min uppfattning inom krypto i alla fall, en väldigt stor tro till liksom algoritmen, till liksom det kodade kontraktet på något sätt, och att liksom det är ett försök att nästan algoritmisera etik på något sätt. Jag tycker det är liksom en intressant del av hela den här nya innovationstecken finansmarknaden, att man liksom lägger till till maskinen på något sätt.
Där tycker jag att de flesta bör förhålla sig liksom nyfikna och öppna. Så. För det är ju möjligt att vi kan algoritmisera vissa saker i hur vi beter oss, hur vi förhåller oss till varandra. Och kanske framförallt inom ekonomi och inom finans då, som handlar om snabba elektroniska transaktioner. Så. Där kan vi säkert snabba upp mycket. Och därför så tror jag att det finns ju ett bredare intresse för den här tekniken som ligger bakom krypto och så. Mm. Men man ska samtidigt vara medveten om att, ja, jag tänker på IT-boomen början av 2000, att det finns ju alltid en risk att man har en övertro. Man tänker, nu kan vi lösa allting med den här tekniken. Vi har en algoritm och så behöver vi inga banker och ingen riksbank och så. Att det är lätt att vara lite naiv i den övertron. Och därför som jag säger att då tvingas vi tänka om igen. Just det, varför behövde vi de här infrastrukturen och institutionerna? Och kan vi verkligen algoritmisera allt? Kanske mänsklig omdömeskraft som ryms i de institutionerna.
Mm. Okej, men om vi tänker liksom saker som man får syn på då. Du har varit inne lite på, så här, på Riksbanken varit inne på och så där. Vad är det mer som ni får syn på när ni tänker på liksom krypto plus etik typ?
Ja, alltså det som åtminstone växer allra först hos mig, det är ju den här liksom någonstans dikotomin eller mötet mellan brottslingar som utnyttjar det här ekosystemet för att bedriva illegal verksamhet eller flytta pengar från olika ställen och kanske till och med tvätta pengar. Då. Så där finns ju en enorm etisk dilemma som många, även traditionella institutioner som Finansinspektionen i Sverige eller Europeiska centralbanken, måste förhålla sig till, och där man försöker synliggöra och i viss utsträckning också reglera hur man får använda de här mekanismerna. Å andra sidan, det här frihetsidealet om att det är ingen utifrån som ska ha insyn i hur jag använder mina pengar. Den datan är känslig, jag vill kunna göra vissa aktiviteter som jag inte vill skylta med öppet, och därför vill jag inte dela med mig av den datan. Så det där är ju väldigt spännande att grotta i liksom.
Men kan man tänka sig liksom, om man utgår från kryptos liksom start med det här liksom kritiken mot det traditionella finanssystemet, att man på ett sätt kan uppnå den bara genom att existera, att man lyfter de här, man tänker, jag tror att väldigt många som typ handlar med krypto aldrig hade tänkt på vad en centralbank gjorde förrän de började hålla på med krypto, att man liksom kan uppnå det målet bara genom att finnas på något sätt.
Det hoppas jag, men jag är rädd för att det ofta är den här hypen som man fastnar i snarare. Att det är som IT-boomen, att det känns så nytt. Det här är framtiden, tänker man bara direkt. Framtiden måste ju vara elektronifierad och algoritmiserad. Och på internet så måste det vara, och så tänker man att alla lösningar som går åt det hållet, det måste vara framtiden. Jag tror det tyvärr är lätt att man sveps med så, och att det inte blir ett grundligt tänk kring varför vi har de institutioner som vi har, av goda anledningar ofta.
Men tycker du liksom att den, om vi går tillbaka lite till det här högerkritiken och vänsterkritiken, eller höger- och vänstertolkningen av vad krypto skulle kunna åstadkomma, skiljer sig kryptouttrycket av de två ideologierna från den traditionella vänsterns kritik av banksystemet och den traditionella libertarianska liksom kritiken av det finansiella systemet?
Alltså det finns ju en libertariansk kritik av det finansiella systemet, men där tänker man, och då tänker man så också att man vill privatisera mera eller återföra mer makt till individer, mindre makt till centralbanker. Men då har väl de traditionella ekonomer som har varit på den sidan förordat att vi ska gå tillbaka till guldmyntfoten då. Vi ska ha pengar som inte trycks av centralbanker utan vars värde bestäms av marknaden, guld då. Så den kritiken finns ju. De flesta vänstertänkare tidigare har ju kanske varit kritiska mot att varandra pengar överhuvudtaget, höll jag på att säga. Också naivt. Eller kanske förordat förstås statlig reglering och så. Jag tycker en väldigt spännande debatt som har kommit lite i kölvallet av krypto på vänstersidan är ju idén om digitaliserade centralbanksvalutor. Mm. Det vill säga i Sverige då e-kronan. Det är ju liksom lite, oftast kan man tänka sig ekonomer och andra på vänsterkanten som har tagit lite den här idén och tänkt att ja, men kanske ska vi ha kryptovalutor men de ska styras av centralbankerna. En slags kombination.
Menar du liksom att kryptodiskussionen, eller man ska säga kryptovalutorna, har liksom väckt den rörelsen inom vänstern? Alltså typ att, tror du folk tänker typ mer på penningpolitik på grund av att krypto finns liksom?
Det tror jag, men delvis. Men det är klart att det väcktes av finanskrisen. Så att vad är hörnan och ägget här? Båda två kanske väcktes samtidigt. Men vi pratar ju mer idag om räntor och pengars värde och kanske delvis vad pengar är också. Hoppas jag att fler får upp ögonen för filosofiska grundfrågor.
Jag tycker det finns tre liksom, dimensioner som har kommit upp här som är väldigt intressanta. Alltså, den första är ju lite grann det här, liksom, de här ideologiska dimensionerna som finns i kryptoargumentationen. De kommer lite från alla möjliga håll och kanter. Och där hänvisar man också till ganska så strikta libertarianer och strikta vänsterteoretiker och så blandar man detta och så förvränger man kanske lite grundidén i deras tänk. Så att, liksom, att navigera genom den här djungeln när man väl, som du är inne på, liksom, att när man väl börjar intressera sig för det här området, vi har ju kallat det för att använda en krypto liknelse, att man faller ner i det svarta hålet i Alice i Underlandet. Liksom. Mm. Och lite grann så är det ju, att veta vad som egentligen är en korrekt hänvisning och en mindre korrekt hänvisning när man börjar läsa olika förespråkare för krypto och deras inlägg på social media till exempel. Det är ju synnerligen utmanande.
Men får jag opponera mig lite grann mot det här med att det kommer... Alltså jag håller med om att man kan ha olika tolkningar av kryptos eventuella användningsområde. Men det är väl ändå hyfsat oomstritt att det ändå primärt, skulle jag säga, är en libertariansk rörelse. Eller är jag ute och cyklar här? Jag är helt med på att det finns vänstertolkningar av krypto, alltså av den grundläggande kritiken som är inbakad i krypto. Men jag tänker typ att bara det faktum att det används för av 99% av alla som använder det är att typ spekulera och tjäna pengar, gör att det är ganska svårt, tycker jag, att trycka in det i ett vänsternarrativ.
Ja, och därför får man ju titta mer på de som startade eller de som är såna här maximalister eller de som är liksom ideologiska. Och som du säger så är det nog en mindre skara egentligen. Mm. Och ganska många, det finns ju ett sånt sätt att investera på, att man hakar på så att säga vad man tror att andras idéer om framtiden är. Va? Själv har man inte riktigt någon idé om det här kommer flyga eller inte. Men det verkar som att alla andra tror att det flyger, så då hakar man på. Mm.
Men förlåt, du sa att du hade tre spår här som du ville prata om. Och det ena var ju det här ideologiska grund, vad var de andra två?
Den andra dimensionen var, om vi går tillbaka till finanskrisen, så kan man väl också säga, i någon bemärkelse i alla fall, att de etiska ramarna kring det traditionella finansiella systemet har också påverkats väldigt mycket av finanskrisen och även av den institutionella omformning, alltså de nya regler som idag omgärdar det traditionella finansiella systemet. Så att, precis som du är inne på innan, jag tror ju verkligen att det är svårt att separera de här två processerna från varandra, utan finansbranschen idag tror jag står för väldigt mycket mer än vad finansbranschen stod för 15 år sedan, där det i första hand handlade om att tjäna pengar. Nu handlar det om att ge uttryck för till exempel hur vi tjänar pengar på ett hållbart sätt och hur vi gör det med hänsyn i första hand tagen till kunden och individen.
Men upplever du, liksom, för att det är en sån sak som jag har tänkt på, liksom skillnaden vad gäller liksom krypto och traditionell finans, att krypto har den här liksom ideologiska grunden som också har typ ett mål någonstans, som väl är typ, ja, men jag upplever inte att finansmarknaden har ett mål på det sättet, men menar du att det ändå finns liksom, att det börjar dyka upp ideologi även där?
Ja, det borde egentligen Joakim svara på, hur liksom ideologier växer fram och på något sätt etableras och sådär. Men från mitt eget perspektiv, som verkar väldigt mycket i och kring finansbranschen, så skulle jag nog hävda att liksom, den berättelse som finansbranschen återupprepar hela tiden är väldigt annorlunda idag jämfört med hur den såg ut för 15 år sedan.
Mm.
Och att idag handlar det dels mycket om vad man har för regulatorisk miljö att förhålla sig till och hur den regulatoriska miljön styr väldigt mycket av hur man agerar. Och det handlar också om hur vi ska kunna vara en aktiv del i att ställa om hela vårt ekonomiska system till en mer hållbar framtid. Och det är någonting som man i alla fall anammar i sitt narrativ och i sin berättelse väldigt mycket. Sen liksom, om man börjar skrapa bort narrativet, så finns ju de grundläggande idéerna om att man ska fungera som ett smörjmedel i ekonomin, och man ska göra det genom att hantera risker och man ska göra det genom att tjäna pengar.
Just det. Det är mer funktion då ju.
Just det.
Ja. Jättemånga av de traditionella finansiella funktionerna försöker ta, eller har kryptovärlden försökt typ anamma, men de har gjort det med det typ uttalade målet att ersätta identiska traditionella finansiella produkter. Och typ, jag undrar om det typ gör någonting med hur man ser på sig själva, hur man ser på typ så här, liksom funktionen av det man utför. Typ så här, att driva en börs är typ ett ideologiskt projekt, medan det kanske inte är ett lika tydligt ideologiskt projekt att driva en vanlig börs, liksom, en riktig börs. Det är lite det jag liksom famnar efter här.
Det finns ju ett sätt att tänka på det som kanske i och för sig går lite stick i stäv med det som Victor har pratat om här då. Men att många kritiska samhällsvetare tycker att vi har gått igenom årtionden av finansialisering, där liksom mer och mer av ekonomi har fokuserats på att skapa vinst för aktieägarna. Och den utvecklingen har väl mångt och mycket drivits på av finansmarknaden. Kanske framförallt avregleringen av finansmarknaden har gjort att det är hos bankerna som pengarna finns, och det är genom att skapa aktieägarvärde som företagen kan få ut de här, och individer kan få ut de här pengarna. Så att finansmarknaderna har varit en väldigt drivande kraft för omdaning av samhället mot finansialisering.
Mm.
Men jag har alltid tyckt att det har varit komplicerat att frikoppla marknaden och institutionerna från de individer som är på marknaden och agerar i institutionerna. Och om man pratar med människor som jobbar i banker eller andra typer av finansiella institut, så finns det ju en rätt stor andel av dem som har jobbat där hela livet. De har 25-30 års erfarenhet, och de säger ganska samstämmigt, många av dem, att det här är det mest dynamiska och spännande man kan göra. Man får hjälpa privatpersoner, företag och myndigheter att uppnå sina mål snabbare och mer effektivt än man har kunnat göra annars. Och man får finnas där ute i samhället och verka i olika branscher och olika miljöer. Och jag tror ju, om man pratar om något övergripande mål, så finns det nog ändå en ganska stor del av finansbranschen som tänker så, att det är inte bara för att jag ska sko mig själv jag befinner mig här, utan jag finns ju här för att faktiskt liksom vara en del av samhället och skapa samhällsnytta.
Mm. Men om vi återgår lite till de här liksom, sakerna som krypto kan få oss att få syn på, så är väl, jag tror att det första som folk börjar tänka på när de liksom får upp ögonen för krypto är, vad är pengar egentligen? Och du har ju snuddat lite vid det, Joakim, men du kanske vill ta vid.
Ja, är bitcoin pengar? Är andra kryptovalutor pengar? Det tycker jag är en spännande tanke. Jag tycker liksom, för följdtanken man får är, kan det vara så enkelt? för det är ju uppenbart när man tänker på det här att bitcoin är ingenting. Det är ettor och nollor som surfar förbi där, va? Och som skrivs i en viss blockkedja och så. Men det är ju ingenting. Det finns liksom inget underliggande värde. Kan det då vara pengar?
Mm.
Och då finns det, kan man tänka sig två olika syner där. Den ena synen som säger att nej, det är det inte. och liksom vi har urvattnat vår syn på pengar och det kommer gå dåligt. Det är bättre att gå tillbaka till guldet som hade liksom ett mer bestående värde, som hade ett värde i sig. Nu så har vi liksom förlorat vad pengar är. Och så finns det en andra synen som säger att kryptovalutor har faktiskt tydliggjort vad pengar var hela tiden. Pengar var ingenting mer än ettor och nollor som vi höll reda på olika sätt för att utbyta varor och tjänster med varandra. Mm. De allra första pengarna som fanns, det var faktiskt bara streck på stentavlor, va? Som man använde som skuld. I owe you one, säger man. Och sen så får du ett streck på din stentavla och sen kan du komma tillbaka. Använda det till att betala någonting annat. Så att kryptovalutor visar att pengar kan vara något så banalt som ettor och nollor. Och det tror jag de flesta inte som har tänkt på. Det finns ett uttryck som är, om man skulle få reda på bankernas hemligheter så skulle det finansiella systemet krascha. Det vill säga, om folk insåg att det bara var ettor och nollor som skapades på en banks dator när du får ett lån, så skulle de börja undra om saker. Vi vill för att vi ska uppleva stabilitet i vår valuta, så vill vi att folk ska gå omkring och tänka kanske att det är någonting mer. Det är nog någonting som glimrar och har värde oavsett oss, va? Så vill vi ju gå omkring och tänka på det. Och då känner sig människor trygga för att det finns något värde där, och det är inte bara vi. Men sen inser vi då, bland annat genom finanskriser förstås, att det var ettor och nollor. Massa pengar vi trodde att vi hade försvann.
Folk tappade bort stentavlorna.
Precis. Det finns ett annat sånt skönt radioprogram som gick ut på att ställa frågor till bankerna. Var tog pengarna vägen efter finanskrisen? Så mycket pengar gick förlorade. Var tog de vägen? Ja, de tog inte vägen någonstans. Det var ju bara de här ettorna och nollorna som vi var beredda att betala varandra. Och sen när vi inte var beredda mer så fanns inte de tog inte vägen någonstans. Det var inte så att vi förstörde massa glimrande material.
Och det var inte heller att någon fick 2000 biljoner dollar liksom.
Det var ingen som sprang iväg med dem till Caymanöarna.
Nej. Men jag tycker att du samtidigt också sätter fingret på det som var min tredje lilla käpphäst där. Och det är ju frågan om förtroende. Vad är det vi egentligen har förtroende till här? Och just den här distinktionen mellan att du har förtroende för någon form av institution som du kan ta på, eller någon form av mer tekniskt definierad institution som är kanske svårare att ta på. Så jag vet inte hur du tänker kring frågan om förtroende där.
Det tycker jag också är väldigt spännande. Jag reflekterar kring att Sverige är det mest kontantfria landet, kontantlösa. Det var spännande. Kontantfri eller kontantlös?
Jag är kontantfri.
Jag förstår, jag är kontantlös. Landet. Och vad säger det om oss? Ja, en tolkning är faktiskt att vi är ju i internationell utblick ett högförtroende land där människor har högt förtroende för varandra. Vi spenderar mindre resurser på polis och sådär. Kan man visa att vi är ett sånt högförtroende land? Och jag tänker mig att det är kopplat till det, att vi behöver ingen guld i fickan som vi alltid litar på. Och vi kan lita på ettorna och nollorna och att det funkar. Och därför är vi väldigt kontantlösa eller kontantfria.
Det är ju nästan tvärtom nu, att det är ju typ suspekt att ha kontanter. Alltså känslan är, om jag någonsin tar ut pengar, är att nu har jag polisen efter mig vilken sekund som helst. Typ, för att varför skulle jag någonsin behöva ha det här? Men tänker att det är för att förtroendet då inom krypto tycker jag är intressant, för att där har man ju då noll förtroende mot traditionella institutioner, men något slags hyperförtroende mot krypto på något sätt. För annars skulle man inte, det är ju verkligen bara ettor och nollor. Det går ju inte ens att ta ut som kontanter om man skulle vilja.
Mm. Det är väl en sån teknik tilltro, va? Att man tänker att algoritmen är felsäker. Vi ska ersätta mänsklig fallibilitet med teknikens infallibilitet.
Samtidigt som jag tycker att det finns en aspekt i krypto som är att man har en mega tilltro till människor på sättet att om man tappar bort sina krypto så är man stekt. Och alltså, det finns ju då någon slags inneboende och förtroende i det som är typ så här: människor är kapabla att kunna hantera jättekrångliga nycklar och koder för att komma åt sina kryptovalutor.
Mm. Kanske är det där som en stor vattendelare är, att vissa har större tilltro till algoritmerna än till samhället egentligen. De skulle vara de här kanske största rebellerna. Medan andra är tvärtom och har kanske därför, för att vi ska inte komma undan att många i samhället, gemene man, har ganska liten tilltro till kryptovalutor eller tycker att det är någonting fuffens, va? Det kan förklaras utifrån det här.
Om vi ska avsluta ligan då genom att blicka framåt, vad tänker vi kommer hända här? Liksom, för det är ju, ja, som ni varit inne på, det finns saker man får syn på genom att kolla på krypto, det finns saker som man ju får syn på i krypto genom att kolla på vanliga värden också, men kommer de här sakerna närma sig varandra rent etiskt eller vad man ska säga, eller tror du det kommer vara liksom de här två parallella spåren?
Min spaning, och jag kan ha helt fel förstås om framtiden, det skulle jag mest troligt att jag har helt fel, men min spaning är att i länder som Sverige och andra västländer där institutionerna ibland fallerar men är överlag ganska robusta och ger oss välfärd och andra saker som vi vill ha, så kommer vi över tid upptäcka att de var ganska bra från början. Det är min spaning. Men kanske kan de ge oss någon utveckling. Däremot så tänker jag att i andra länder där systemet inte fungerar lika bra, så kommer det vara ett större upptag av sån här alternativ teknik.
Håller du med om den framtidsvisionen?
Jo, men det gör jag. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Och samtidigt då, så man kan mycket väl tänka sig att vi därför också riskerar kanske i västvärlden, när vi har de här väletablerade institutionerna som är välfungerande i någon bemärkelse, kanske hämma utvecklingen lite grann. Därför att vi vill institutionalisera krypto in i våra existerande institutioner. Vi vill föra in dem, vi vill sätta ramar och regelverk kring dem. Och det är klart att det är inte alltid till godo när det gäller att få den här snabba tekniska utvecklingen eller innovationskraften i en teknik. Så att det finns säkert en balansgång där som kan bli spännande kopplat till det.
Men är det inte alltid så bara att en ny teknik liksom, alltså, jagas alltid av juridik på något sätt?
Jo, men så är det ju. Och det är ju det man nästan alltid beskriver, att juridiken kommer efter och skapar lagarna, och då hinner tekniken utveckla något nytt sätt att komma runt lagarna.
Och det får vi vara med i detta genom att stå här och tänka om vilka normer som krävs.
Precis.
Ja. Tusen tack för att ni har tänkt, Joakim och Viktor.
Tack så mycket.